Nu är det ju 3 månader sedan Elias, din man, gick bort. Hur mår du idag och hur känns det för dig nu?
Alltså det är fortfarande en dag i taget. Mm. Men jag känner att man har liksom kommit in i någon slags ny fas. Där jag förstår att jag har ett nytt liv nu. Mm. Och alltså för mig har det känts som att vi båda har varit sjuka.
Mm.
Så det känns i princip som att jag håller på att tillfriskna. Ja, förstår du?
Ja, just för att ni var så nära också.
Mm, precis. Mm. Varenda gång han har varit på sjukhus i flera veckor efter operationer och alla behandlingar och allting sånt, alla läkarbesök, jag har ju alltid varit med.
Ja, precis.
Så även fast det har varit
tillsammans.
Ja, och även fast det har varit han som har haft den fysiska sjukdomen, så har jag också känt mig liksom alltså sjuk typ, eller otroligt delaktig i hans sjukdom.
Mm.
Men som sagt, det känns som att jag, alltså saknaden allt är ju såklart fortfarande lika stor.
Mm.
Men det är väl de här vågorna som kommer över en i början väldigt ofta.
Mm.
Första veckorna så var det ju väldigt ofta som man inte kunde vara över vattenytan liksom.
Mm.
Men nu känner jag att jag är det.
Mm.
Men ibland så kommer vågen över en, och det kan vara när man minst anar det.
Ja.
Framförallt när jag kommer till platser som jag påminns, eller helt plötsligt så kommer jag på att ja, men jag var på IKEA med en vän för ett par veckor sedan och var på jättebra humör och kände att det var vår och härligt och jag var så glad och hade en jättebra dag. Och så helt plötsligt så när vi gick runt där så fick jag en bild i huvudet av att jag minns att vi var där, jag och Elias, för ett år sedan.
Mm.
Och jag bara blev jätteledsen. Så det kan liksom komma när man minst anar det. Men det går längre mellan gångerna.
Mm. Det är ju så med känslor. De kan man ju inte styra. De lever ju sitt eget liv.
Mm.
Det tänker jag, det är ju väldigt typiskt det där också. Platser, lukter eller dofter kanske man säger. Att det väcker mycket minnen och känslor.
Mm. Alltså jag tänker också så här att jag är i en situation nu som inte jag kan påverka eller göra någonting åt, utan situationen är som den är. Så att jag har nog alltid haft liksom ett, jag får liksom försöka och förstå nu att jag har ett nytt liv och att jag måste göra bästa av det som är nu. Mm. För jag kan inte påverka situationen.
Nej. Är det en skön känsla när du tänker på ett nytt liv, eller hur känns det, hoppfullt? Det är kanske blandade känslor såklart.
Det känns som att jag förstår att jag måste ta tillvara på mitt eget liv.
Ja.
Och göra det bästa av det, för att livet är skört och det går fort.
Precis.
Den insikten har kommit till mig otroligt starkt. Mm. Och jag har fått en enorm styrka, känner jag också, att jag förstår att det är så. Och att det finns ingen tid att slösa på saker som man inte vill göra.
Nej.
Eller saker som tar energi eller vad som helst. Utan man ska göra det som man mår bra av. Mm. Och den insikten, ja, den låter väldigt klyschig, men som vi sa förut, det är verkligen så nu. Saknaden kommer aldrig försvinna, den kommer jag få bära med mig resten av mitt liv. Så är det bara, den kommer jag få leva med. Men som sagt så känns det som att, alltså vi levde ju med det här i 3 år. Så det blev ju cancer, blev ju en vardag för oss.
Mm.
Sjukhusbesök, allt. Mm. Så i början så kände jag nästan att jag gick runt och saknade liksom radiumhemmet.
Typ. Ja.
Ska jag aldrig mer få komma dit? Va? Vad konstigt. Där har ju vi varit varje vecka nu. Eller Huddinge sjukhus. Eller.
Mm.
Men nu har jag förstått att man kan inte gå runt och sakna radiumhemmet.
Nej.
Nej, det är ju ingenting att sakna.
Nej, precis.
Men alltså det är så konstiga känslor man får.
Ja, men med tanke på att ni har tillbringat mycket tid där, så är det ju egentligen inte konstigt att du känner en saknad dit. För det är också kanske någon slags trygghet där, för att där har de kunnat hjälpa.
Exakt. Ja, men där var ju vi. Och där precis var en trygghet, och det var vår vardag. Det hade blivit en del av vår vardag, och så helt plötsligt så är det inte det längre. Och eftersom att jag har känt mig så otroligt delaktig i sjukdomen, för att jag har levt så nära, så blir det konstigt att det helt plötsligt tar slut med de här sjukhusbesöken också. Men det är det som jag sa i början, att det känns som att jag håller på att tillfriskna. Och jag saknar inte cancern.
Nej.
Det gör jag inte. Det har jag kommit till insikt till nu.
Mm.
Det har jag väl aldrig gjort. Men alltså, förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar.
Nu kan jag liksom ta ett kliv bort ifrån den delen och tänka på alla fina minnen bara.
Ja, precis. Och så kanske komma in lite mer glädje då, och att man kan se det fina man har haft. Det du, känner jag att du har gjort hela tiden. Även de här första veckorna, och Men just att du har haft ett väldigt sunt tänk, att också att det får ta den tid du har behövt.
Mm.
Att det måste få vara så än idag.
Mm.
Men att det är skönt att höra dig berätta det här, för det är jätteskönt.
Ja, alltså tiden har man ju förstått gör otroligt mycket för oss.
Mm.
Som jag sa förut, jag vet inte hur jag kommer må. Jag visste inte för en månad sedan hur jag skulle må idag, eller hur jag kommer må om en månad, och jag tänker inte så mycket på det, utan jag tar en dag i taget och går in i liksom varje känsla, för att jag tänker att det är viktigt att göra det och låta tiden göra sitt.
Ja.
Och jag känner mig själv. Jag vet vad jag kan gå in i och vad jag inte kan gå in i. Så det gäller bara att lyssna på sig själv och sina känslor.
Sunt. Jättebra.
Och ta en stund i taget.
Ja, för jag tänker också det. Har man inte svaret, jag brukar tänka så. Har man inte svaret själv, så lämna det åt tiden. För svaret kommer till dig.
Så sant.
Så har det varit jättemycket för mig. Och jag tror att
det är ingen annan som kan ha svar på.
Nej. Och vi kan stressa och leta efter svar. Men ibland måste man bara backa lite. Och bara låta... Alltså göra så små val på vägen, och sen sitter man där med det här stora svaret som man kanske inte hade för några veckor sedan, eller det man gick och funderade på.
Ja, men det är ju verkligen så.
Mm.
Och det är det som jag verkligen har lärt mig genom det här, att tiden får göra sitt.
Ja.
Och som du säger, om man inte har svar idag så får man bara låta tiden lösa det.
Men jag vet att du har börjat träna igen. Och att det känns som att du finner väldigt mycket glädje där.
Ja, det gjorde jag ju inte alls i början överhuvudtaget.
Nej.
Så det känns otroligt skönt att jag finner lust i det nu igen. Och tar mig tid och faktiskt går och tränar. Det känns jätteskönt att jag, som sagt, jag har börjat komma in mer och mer i att jag förstår att situationen är som den är, går inte att göra någonting åt. Nu gör jag saker som jag mår bra av själv. Och försöker få in energi på alla sätt som jag kan få energi av. Så den fasen har jag kommit in i nu, och det känns skönt.
Ja, det är jättebra. Men tänk där också i de olika faserna, att man måste bara vara i dem. Och att du har gett dig själv tiden där, att du har fått tag i sin tid, och när man inte har haft lusten att träna, eller man bara kanske vill ligga på soffan, eller alltså man känner det man känner, och man tappar de här rutinerna man har annars i vardagen, att det är viktigt att man gör det, för att de kommer tillbaks förr eller senare.
Absolut.
Och nu är du där.
Det känns jätteskönt att jag har haft sån tid, att jag inte har pressat mig själv åt något håll och sprungit fram med skygglappar, utan att jag faktiskt har tillåtit mig själv att ha de dagarna, som du säger, där man kanske bara inte orkade göra någonting. Vi ska övergå lite. Jag tänkte fråga lite hur du mår. Det har hänt så mycket på sistone för oss båda. Och vi började ju med det här projektet, podden, i augusti 2016. Ja. Sen så spelade vi in 3 avsnitt då, va?
Ja.
Ja, det har ju varit en tuff tid för oss båda. Men hur mår du, Emma?
Alltså jag vet inte. Jag blir inte riktigt klok på mig själv. För att jag tycker att jag mår väldigt bra, trots att min situation ser ut som den gör. Där kan väl jag bara säga att, som du säger, det blir en vardag när man lever med cancer. Oavsett om den är kronisk eller obotlig, eller om den är att man kan behandla den och sen är man frisk. Man går ju inte igenom något sånt här utan att förändras. Så att för mig är det också vardagsmat, det här med cancer. Och jag har ju vetat sedan dag ett att jag inte kan bli frisk från min cancer.
Du har levt med en vetskap nu. Är det senast? När var du gjorde röntgen?
Jag gjorde röntgen i, undrar om det var, december. Och då såg man att min tumör har vuxit igen, några millimeter. Så att nu vill ju läkarna gå in och operera igen min hjärntumör.
Hur var det att få det beskedet?
Alltså det är ju, jag opererades ju april 2016 senast.
Du har så gjort det var ju, två operationer.
Ja, precis. Så nu står jag inför en eventuell tredje operation. Det är såklart ett hårt slag att få reda på att tumören växer. när det knappt har gått ett år sedan min senaste operation. Mm. Och den operationen gick väldigt bra, trots alla risker med förlamning som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Det är ju svårt och tungt att få ett sånt besked. För att det man hoppas, eller det jag hoppas på, det är ju att jag ska kunna leva och få vara i fred i alla fall några år.
Mm.
Hade jag fått 4 år där det bara var lite lugn och ro och försöka satsa på det jag vill göra, och så hade ju det varit helt okej, eller mer okej, att få reda på ett sånt besked då.
Mm.
För att jag vet att min prognos och diagnos ser ut som den gör.
Mm.
Ett hårt slag. Samtidigt så känner jag att jag har gått igenom 2 operationer förut. De har pratat om förlamning. Det gjorde de ju även redan vid min biopsi. Att man skulle ta den, att det var stora förlamningsrisker. Och det har fortfarande inte... Jag har kunnat träna upp det.
Mm.
Min vänster sida har blivit lite förlamad under en period. Sen har jag kunnat träna upp det.
Mm.
Så det har ju gett mig otroligt mycket hopp. Och också självförtroende, kan jag väl kanske säga. Att jag har tagit mig igenom det. Mm. Så att jag har ju också byggt upp en styrka där. Att jag vet, jag har klarat det förut och fixar det nu också, oavsett hur det går.
Mm.
Och jag tror att jag är nästan mer motiverad än vad jag någonsin.
Mm.
Så att det är det här som är så konstigt, för att jag tycker ändå att jag mår bra och jag kan känna sån glädje. Och jag har ju så här planer på gång i livet.
Mm.
Och det ger ju otroligt mycket energi och glädje.
Mm. Absolut, jag känner igen det där som du säger, att man lär sig en operation när man har varit med om det några gånger tidigare och vet att det har gått bra.
Ja.
Det är väl klart att då finner man ju ett hopp i det. Och finner styrka i att det är klart att det kommer göra det igen.
Ja.
För det var ju samma med min man. Han opererades 5 stora operationer tror jag han gjorde. När han fick återfall i levern då.
Mm.
Och de 2 första var ju super, super nervösa. Det var alla. Men ja, man lärde sig ändå, som du säger, precis som du säger, att man fann styrka och hopp i att de tidigare operationerna ändå gick bra.
Ja. Jag ser det ju som någon slags, en typ av träning. Ju fler gånger vi gör det, desto mer förberedda blir vi. Även om vi ställs inför det nästa gång, eller fler gånger.
Mm.
Och det är lite så jag känner med min situation nu, att det blir min 3:e operation. Jag har stått inför det här 2 gånger förut. Man har kalkylerat med risker, allt från förlamning till...
Mm.
Alltså det kan ju gå riktigt illa om det vill sig illa, eller om det sker något oväntat på operationen.
Mm.
Men jag kan inte tänka på det heller, utan jag måste bara... fokusera på det som är positivt, att det ska gå bra, det måste gå bra.
Mm.
Sen har väl också lärt mig någonstans att hur hanterar man att gå in i en operation där jag kanske kommer ut förlamad.
Mm.
Där har jag lärt mig många sätt hur jag gör. Jag känner mig själv på helt nya nivåer än vad jag gjort förut. Jag kan berätta lite. Alltså, när man ska göra en hjärnoperation, så är det för min del, då börjar jag med att göra en MR-kamera, alltså så att man tar bilder på hjärnan så att man får se hur det ser ut, vart det har vuxit, hur mycket det har vuxit. Så det har ju kirurgen och teamet som underlag. Sen gör man dessutom en traktografi, nu ska jag säga rätt, traktografi heter det. På ren svenska, en kartläggning av hjärnan.
Mm.
Så då sitter man med en neurofysiolog som sätter elektroder på huvudet som ger stötar.
Mm.
Och då kan man då, i och med att min tumör sitter på min motorik, rörelsen för min vänster sida, så kan man då se vart i hjärnan exakt mitt område för rörelsen sitter. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så då ritar han han markerar där han ser att om han ger mig en elektrisk impuls på ett ställe på huvudet och dricker min vänster sida, så säger han att här får du inte vara opererad.
Okay.
Så bygger han upp en karta till kirurgen. Och sen gör man ju ytterligare olika undersökningar. Så att jag vet ju att det är en gedigen grund läkarna står på under operationen.
Mm.
Och det känner jag mig trygg i.
Mm.
Plus att jag har samma kirurg som jag haft de 2 gångerna tidigare.
Det
så hon kan ju min hjärna bättre än någon annan.
Ja, ovärderligt.
Jätteskönt på så vis.
Mm.
Och sen som sagt, jag har gått in i 2 operationer tidigare och trott att jag skulle bli förlamad. Och sen har jag kunnat träna upp det.
Mm.
Så jag är helt övertygad om att det har det gått då går det en 3:e gång också.
Klart det är.
Ja,
ja
såklart.
Det gör det.
Fuck cancer, säger jag bara.
Ja.
Men sen har väl jag också lärt mig att jag vet att jag har fått frågan förut, så här, hur förbereder man sig på att göra en operation med där man kanske blir förlamad? Och för mig har ju det varit, jag har ju en sån här mental bioduk där jag målar upp bilder över resultat, mål som jag vill nå. Och står jag då till exempel inför en operation som kan göra mig förlamad, då målar jag upp massa bilder i mitt huvud att jag går, springer, jag hoppar och leker med min hund. Mm. Och det är det enda jag ser.
Mm.
Jag tittar inte på rullstolen, jag tittar inte på att jag inte kan gå. Eller jag tittar inte på att jag ligger som en grönsak i sängen. Utan jag målar bara upp så här positiva bilder. Och för mig har det varit ett sätt att förbereda mig.
Mm.
Och så är det bara det som finns.
Mm.
Bara fortsätt, fortsätt, fortsätt framåt.
Mm. Ja, men det är väl supersunt att tänka så.
Det har hjälpt mig.
För man har ju alltid två lägen. Antingen kan man tänka åt det ena hållet eller så kan man tänka åt det andra hållet. Mm. Positivt, negativt.
Mm.
Varför ska man tänka på det negativa när det finns ett annat alternativ?
Ja.
Det känns ju bara destruktivt.
Ja.
Så det är ju supersunt av dig att du tänker så. Och väldigt målande att du har en sån bild.
Mm.
Det tycker jag beskrev väldigt bra.
Ja, men jag tror att det hjälper många gånger att man verkligen visualiserar det framför sig.
Verkligen.
Och jag ser det så tydligt. Försöker jag föreställa mig en rullstol så ser jag det inte ens.
Nej.
Så, för det ska inte bli så. Så försök att fokusera på det jag kan göra. Och sen resten är upp till slumpen hur det går.
Mm. Kommer gå skitbra, Emma.
Ja, jag ska göra allt vad jag kan och jag har mycket kvar att ge.
Jag tänkte på det här. Du lever ju med en obotlig hjärntumör.
Mm.
Min man levde ju också med en obotlig gallgångscancer.
Mm.
Om vi ska komma in lite på den biten, hur du hanterar den situationen att du vet att du lever med en obotlig cancer. För jag tänker att alla har sitt sätt att gå igenom det på, eller att leva i det.
Mm.
Hur gör du?
Ja, hur gör jag? Jag tror att jag försöker väl verkligen ta vara på varje dag jag får. Men också just se vad jag har och fokusera på det. För att jag vet ju också att så länge det är bra så är det bra. Och då försöker jag njuta av det. För att jag vet att min tillvaro är väldigt skör. Och då blir det att jag tar extra vara på den. Och för att jag vet att en smäll kommer förr eller senare. Sen hoppas jag ju och ber jag ju bara till allt jag tror på. Att det ska ta flera år innan smällen kommer. Men jag vet att den kommer förr eller senare. Jag brukar säga att det är som att gå runt med en vilande vulkan i huvudet. Att man vet att det får ett utbrott. Man vet bara inte när.
Mm.
Så jag är ju ständigt beredd på att det där slaget ska komma. Men det är inget jag försöker fokusera på. Utan jag försöker fokusera på det. Så ger mig mening och glädje i livet. Så det är väl så jag hanterar det. Att göra sånt som jag mår bra av. Träna, umgås med vänner, familjen. Skriva.
Mm.
Vara ute.
Mm.
Allt möjligt. Sånt som ger energi.
Mm.
För att så länge det är bra, då tänker jag njuta av det.
Mm.
Och när det väl är dåligt, då är det ju som det är.
Mm.
Varför ta ut något i förskott om det är bra?
Mm. Ja, men det låter ju så sunt. Att försöka fokusera på det man faktiskt kan göra. Ja. Snarare än det man inte kan göra. Sen ibland så kanske det såklart är lättare sagt än gjort.
Ja,
men
absolut.
Det är väl ett superbra mindset att ha.
Hur gör du som närstående? Hur hanterar du den här situationen med att leva med någon som lever med kronisk cancer?
Alltså jag tror att det var så att när vi fick diagnosen så var det ju en väldigt hård diagnos att få på en gång, och de kunde nästan säga från dag ett hur allvarlig den var. Och då tror jag bara att första halvåret, då slutade jag med allt. Jag slutade träna, jag älskar att träna. Jag slutade gå ut och träffa vänner. Jag slutade med allt som jag tyckte om. För att jag tänkte så här att vi träffade mycket vänner tillsammans och sådär. Men jag slutade göra saker bara för mig själv.
Mm.
För att jag tänkte att nej, men han kan inte gå och träna. Mm. Varför ska jag göra det? Han kan inte bara gå ut och käka middag med en kompis när han ska in på behandling dagen efter och mår dåligt. Så då tänker inte jag göra det. Jag slutade med allt och bara fanns där för honom. Och det höll ju inte.
Nej.
Det höll inte länge. Och sen så pratade jag och min man, vi gick till en psykolog varannan vecka. Och då pratade vi om allt möjligt.
Mm.
Och då minns jag att den psykologen sa åt mig, för jag berättade om det här. Han frågade liksom, vad gör du för att hantera det här och hur får du energi in och så. Och då så berättade jag att nej, men jag vet inte, jag har blivit bjuden på middag, minns jag att jag sa, till helgen, men jag vet inte om jag ska gå. Eller.
Mm.
Och då gav han mig en läxa att det är klart att du ska gå.
Mm.
Och så sa han så här, kom ihåg Lotta att du kan ta en paus ifrån cancern. Det kan inte din man,
nej,
men du kan det. Och då, där kan du finna din energi.
Precis.
Och det var så skönt att få höra det.
Ja.
För det var, för mig var det liksom inte tillåtet.
Nej.
Det var samvetet också som spelade in så mycket. Varför ska jag gå ut och käka middag? Mm. Eller varför ska jag gå till gymmet? Så det var så skönt när han sa det till mig.
Ja.
För då förstod jag att Och min man var ju så här, men det är klart. Alltså ja, han hade absolut precis. Inte såna här tankar som jag hade.
Nej.
Och det sa han till mig, men jag, det var som att jag inte...
Men är det inte lite svårt att höra det från honom? Jag tror att man behöver höra det från någon annan, och helst kanske någon utomstående som är psykolog eller som verkligen säger att det här är okej.
Ja.
Att du tar den.
Ja.
För att jag tror att många närstående kan känna igen sig i just det precis som du känner och säger.
Jag tror att många handskas med samvetskval.
Ja.
Och att det är mycket problem som ligger där.
Ja.
Man inte tillåter sig själv göra saker. Men jag lärde mig då att, då gick jag på den här middagen och jag började träna igen. Och jag började liksom rannsaka mig själv och tänkte, vad är det jag får energi in av?
Mm.
Okej, det är det här, det är det här, det är det här. Bra, då ska jag försöka göra det. Och sen gör jag de sakerna och sen kan jag gå hem och ge energi in i vårt precis. Förhållande och till min man. Och kunna vara där till fullo istället för att vi båda skulle liksom gå och bara bli dränerade av hela situationen. Så att det fanns ingenting kvar att ge till varandra längre till slut. Så att där lärde jag mig att det var viktigt.
Och det är väl just det som är så himla viktigt.
Mm. Det har varit mitt sätt.
Ja.
Att jag förstod vad jag fick energi av och vad som gav mig. Och jag förstod att jag kan ta en paus ifrån cancern. Även fast jag känner mig så otroligt påverkad själv.
Mm.
Så kan jag det. Och släppte på det samvetet för att kunna vara där till fullo sen för min man.
Mm.
Så att jag anmälde mig till ett maratonlopp.
Mm.
Sprang Stockholm Marathon 2016 i juni. För att jag älskar att springa. Och det var en asbra morot för mig. För att man kan inte springa ett maratonlopp utan att träna.
Nej, det kan man inte.
Nej, då går man sönder.
Oh.
Så det går inte. Och jag fick så mycket, jag får så mycket endorfiner av att springa. Så att då anmälde jag mig till det. Drog med min lillebror. Och fick mina träningspass inför det. Och fick den här liksom motivationen och peppen för parallelloppet för mig själv.
Mm.
Och fick jättemycket energi av det.
Jättebra alltså.
Sprang det där loppet och jag vet att min man Elias låg inne på Huddinge sjukhus då. Och hade fått någon kraftig infektion och mådde inte så bra. Men han låg inne på sjukhus då. Men han hade en sån här liten live-app. Så han kunde följa mig vart jag var.
Ja.
Så han tyckte det var supernice att kunna följa mig.
Jättebra.
Så det blev ett jättefint minne.
Ja, för jag tänker att det blir win-win.
Mm.
Alltså istället för att du inte skulle ha gått på det.
Ja.
För hans skull. För jag menar, då förlorar ni båda bara istället.
Mm. Ja, men det blev verkligen det. Och han tyckte superbra. Det var skitkul.
Att,
alltså du gav ju honom någonting att göra den dagen. Och
ja, heja på dig och peppa. Och...
Så att jag lärde mig att göra sådana saker. Och jag tror att det är viktigt att man försöker att bortse från de här samvetskvalen. För att man måste ta hand om sig själv för att kunna ge tillbaka energi. För det var viktigt för mig att jag inte behövde trycka. Jag tryckte på paus första halvåret totalt. För mitt liv och för vårat liv. Men sen valde jag att lossa på den där jäkla knappen. Och inte tänka cancer utan tänka livet.
Livet, ja.
Och låta livet få styra.
Mm.
Det var mitt mindset.
Ja.
Att fokusera på det som jag mår bra av och på livet och inte låta cancern styra.
Jag tycker det är jätteklokt och jag tänker också det som drabbar kan jag säga att jag får jättedåligt samvete om mina närstående skulle sluta göra sånt de tycker om eller som får dem att må bra bara för att jag inte kan göra det.
Nej.
Så det blir liksom att alla mår dåligt i det tänker jag. Då får jag dåligt samvete för att om de skulle hoppa över saker och göra bara för att jag inte kan.
Mm.
Jag tänker ju tvärtom. Jag blir bara glad, precis som Elias var glad över att han sa, även om han låg på sjukhus så kunde han ändå känna glädje. Han kunde ligga där och titta på den appen och att det blir en dubbel glädje i det. Även om det är kluvet och jättekonstig situation, såklart.
Nej, men det är bra att du säger det för att jag tror att man som anhörig eller närstående, alltså det är nog bra för dina närstående att få höra det från dig.
Ja.
Det hjälpte mig också såklart att jag fick höra det från honom att nej, men det är okej, det är klart att du ska, att han snarare peppar mig jättemycket så att jag verkligen förstod att det var okej för honom. Det är egentligen självklart när man tänker på det, så det är klart att du mår bra så länge dina nära mår bra och gör det de tycker om. Men det är nog bra att höra det.
Ja, jag har varit väldigt tydlig med mina närstående.
Mm,
hoppas jättebra. Jag. Jag tycker jag har varit det. Att jag inte vill att de ska sluta göra sådana saker för min del. Eller för att jag inte kan.
Nej.
Skulden, alltså samvetskvalet som man så lätt får. Som närstående kan jag tänka mig.
Mm.
Släng det åt sidan. För det är så dumt. Sen vet att det är så lätt att säga. Men försök, tänk bort det. För att det hjälper ingen.
Nej.
Gör det ni mår bra av. För att det kommer gynna alla egentligen. Det blir ringa på vattnet. den där energin sprider sig. Och som du sa också, att då kan du, när du får energi så kan du gå in och ge energi i förhållandet också till, alltså till själva situationen.
Absolut, så var det verkligen. Det är klart att jag blev en gladare och härligare människa när jag fick göra saker som jag ville göra och mådde bra av. Och jag tror att min man också kom in i det mindsetet att vi fokuserade på livet och inte på att cancern fick bestämma. Och det känner jag igen mig när du berättar också, det gör ju du också. Mm. Det är märkligt hur man handskas med såna här situationer. Man har lärt sig så sjukt mycket om sig själv.
Ja.
För att hade jag vetat att vi skulle gå igenom det som vi har gjort de tre senaste åren för 4 år sedan. Mm. Då hade jag trott att vi inte hade gått upp ur sängen.
Nej,
utan precis. Dragit täcket över huvudet och struntat i allt. Det gör man inte.
Nej. Jag tror att man, när man hamnar i en sån här situation, så de flesta gör nog allt de kan ända tills det inte går mer.
Ja.
Och jag tror det är också jätteviktigt att påverka det man kan. Sen det man inte kan påverka, det måste man någonstans bara försöka acceptera och lära sig hantera. Mm. För att man kan inte påverka allt i livet.
Man får göra det bästa av varje situation som man än hamnar i, hur vidrig och hemsk än den här situationen är i. Det låter kanske jättekonstigt, men det är ju verkligen så. Mm. Som du säger, det man inte kan hantera, det blir ju bara destruktivt om man ska gå och älta eller om man ska, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är klart att man måste få ha dagar som man mår fruktansvärt dåligt också över allt är som det är.
Men det är ju en helt annan sak, tycker jag. Så att det är ju såklart, man måste få åka i den här känslomässiga berg- och dalbanan och vara i de här olika känslorna som kommer. Vissa perioder är lättare, andra är svårare. Ja. Men vissa saker i situationen kan du påverka som kanske hjälper. Mm. Tänk ju bara på det som i läget du har varit i sorgen. Man kanske inte orkar träna då, och då är det fine.
Mm.
För man tränar sen, det kommer.
Verkligen.
Så jag tror det är jätteviktigt att påverka det man kan och sen får man försöka lära sig hantera och acceptera det man inte kan och släppa det. För det tar så otroligt mycket energi att försöka påverka en situation som är omöjlig att påverka. Så det får man bara lägga ner. Som en sån sak som kosten, det kan man ju påverka. Och det tänker ju både vi tänker ju att det hjälper väldigt mycket i den här situationen.
Mm.
För jag tror att kosten, det påverkar ju hur man tänker, hur man är, vilket humör man blir på, ork och energinivå.
Mm.
Immunförsvar som drabbad, så tror jag att kosten är jätteviktig. Att man boostar immunförsvaret och verkligen äter bra.
Absolut.
Jag tror ju på ren, alltså så här mat från grunden, eko, så gott som möjligt, svenskt, mindre kött, grönt.
Mm. Alltså immunförsvaret är ju typ det bästa vi har.
Ja.
Och det är klart att ett bra immunförsvar är så ovärderligt.
Mm.
Och det kan man boosta genom att äta sunt.
Ja.
Och genom träning och genom sunda livsval.
Sömn tänker jag också på. Så det sov dina timmar.
Ja, och det var ju ett sätt. Vi kan väl bara utgå från oss själva. Mm. Men jag vet att det är ett sätt för dig. Och det var ett sätt för min man. Ja. Och det är ett sätt för mig också. Dels att äta väldigt bra för att boosta immunförsvaret. Till exempel min man mådde väldigt bra under varje cellgiftsbehandling. Jag minns 2 gånger tror jag som han fick liksom feber typ och frossa och mådde jättedåligt. Annars mådde han väldigt bra. Vi kunde ha ett väldigt normalt liv trots hans behandlingar. Som läkarna sa var otroligt starka och de sa att han skulle må väldigt dåligt av dem. Det gjorde inte han.
Nej.
Och han körde stenhårt med kosten.
Mm.
Ja, det är helt sjukt om man tänker på det.
Han var ju väldigt strikt och duktig. Alltså, vilken förebild. Jag beundrar honom som tusan. Jag förstår inte hur han klarade av det. Jag hade aldrig fixat det, att vara så strikt.
Men alltså, vi malde ju vårt eget mjöl med liksom hasselnötter och paranötter och gjorde biffar. Och
han var ju vegan.
Ja.
Tog bort kolhydrater, socker.
Ja, men gud, när man skulle gå på restaurang, det var ju liksom helt galet. Det var så här, men när han sa typ, vad har ni för alternativ om man inte äter det här, vad finns det kvar, typ, tänkte man. Men det fanns det. Sen var ju han väldigt extrem. Jag säger inte att man ska vara det. Det var hans val och han mådde inte dåligt av det. Han fann en otroligt inre styrka av att göra sådana här livsval. Och det påverkade honom väldigt mycket. Och fick en psykologisk fördel på grund av det.
Mm.
Alla är vi olika, men det var hans sätt. Exakt. Det var hans egna vapen.
Ja.
Han fick behålla håret. Han mådde inte dåligt av cellgifterna. Han fick nästan aldrig en infektion. fast att han var med om så otroligt påfrestande saker för kroppen. Och det är jag övertygad om att det var kosten som hjälpte honom med det. Och det var ju som när vi hade avsnittet med Fabian. Ja. Det finns ju faktiskt väldigt mycket forskning kring cancer idag. Men att det ska ta sån tid att få in det tankesättet i svensk sjukvård.
Det är galet.
Ja.
Ja, för jag blir så frustrerad i det när jag har pratat med läkare tidigare och frågat vad ska jag tänka på när det gäller kosten och sådär. Ingenting, säger de.
Nej.
Som vanligt. Och sen finns det både dokumentärer och forskning och sånt som säger att dra ner på kött så... Alltså det, man kan se kopplingar mellan vissa livsmedel och cancer.
Mm.
Och där tror jag faktiskt hårt på att man kan påverka. Sen menar inte jag att man kan äta sig frisk.
Nej, det är för inte det vi säger.
Nej, det är inte det vi står för och det är inte det vi säger. Nej. Men vi tror att man kan boosta immunförsvaret. Och genom att boosta immunförsvaret så kan du hjälpa kroppen att hantera behandling, sjukdomen, att du mår psykiskt bättre. Du känner dig lättare. Du kanske orkar träna mer.
Absolut. Och sen är det ju såklart så också att ibland måste man få unna sig. Absolut. Ja. Och man måste, om man tycker om godis, självklart. Det är ju också en fördel för ens inre, som också är väldigt bra, såklart.
Ja.
Så är det, absolut. Så att det är inte det vi säger heller, att man ska vara liksom, men man kan påverka mycket genom ett sunt...
Sunda val.
Sunda val.
Faktiskt. Och också lite med måtta, tänker jag, för att man måste också leva någonstans.
Exakt.
Och jag unnar mig. Och det måste man också få göra.
Ja.
Och där känner man ju verkligen bara vilket som är sin egen nivå. Vilken kostväg man vill gå, vad man vill välja att ta bort eller om man inte vill göra någonting alls. Då är det rätt för en själv och då måste man få göra det. Men jag tror ju stenhårt på det här med att hjälpa immunförsvaret.
Hjälpa immunförsvaret att någonstans kunna göra någonting själv.
Ja, för det är ju en sån sak man kan påverka, kosten.
Ja.
Och det tror jag påverkar kroppen och sjukdomar. För jag tänker också att kosten kan ju vara bra även om man är frisk att tänka på. Att äta sunt i förebyggande syfte för att inte bli sjuk. Det tror jag är jätteviktigt.
Ett psykiskt vapen också.
Ja, det kan jag känna också. Jag vet att i början av min sjukdom, när jag fick reda på att det var obotligt, så jag länsade ju internet på artiklar om kost, alternativa behandlingar. Man gör ju allt man... Jag gjorde allt för att försöka hitta vapen, att hitta alternativ. Vad kan jag göra i den här maktlösa situationen? Och då blev kosten ett vapen, ett verktyg att känna att här kan jag i alla fall ha lite makt. Sen kanske inte det gör att jag överlever eller får bort cancern. Men den har garanterat fått mig att må bättre och att klara operationerna och rehabiliteringen och även strålbehandlingen. Det är jag helt garanterad övertygad om.
Ja, det tror jag. Det tror jag stenhårt på. Men du, Emma, kan vi inte prata lite om DN-artikeln?
Ja, DN-artikeln, ja.
För så här var det ju. Du skrev ett blogginlägg om att du kände dig frustrerad över att media speglar upp en bild där man säger att hon bestämde sig bara och sen försvann cancern. Eller han förlorade kampen
mot cancern.
Mm. De här metaforerna var du frustrerad över och du skrev det i ett blogginlägg som Ung Cancer uppmärksammade.
Ja.
Och då kontaktade DN dig och skrev en artikel om det här för att det pågår just nu en forskningsprojekt kring det här på Linnéuniversitetet.
Ja.
Där man ser, här i Sverige så riktar man väl in den här forskningen på hur vårdpersonal ska hantera den biten.
Precis.
Hur man ska prata med cancerpatienter, om man ska använda sig av metaforer eller om man bara ska ha raka direktiv. Liksom.
Ja, exakt.
Och jag tänker att vi kan prata lite om den, för det känns viktig.
Ja, mitt blogginlägg fick ju en väldig spridning och alltså, jag har ju fått så mycket reaktioner på det. Så att jag har ju märkt att jag är inte ensam i den här frustrationen. Både drabbade och närstående har hört av sig till mig och kommenterat och delat och känner den här frustrationen. Jag vet vissa som har förlorat någon i kampen mot cancer. Förlorat. Det låter som att man indirekt säger att den personen inte har kämpat tillräckligt väl.
Mm.
Det gör mig oerhört provocerad. För att alla gör allt de kan ända in i det sista. Men ibland är bara cancern för svår.
Mm.
Jag blev ju väldigt provocerad när vissa kom till mig och sa att ja, men titta, hon gjorde si och så och nu är hon frisk. Och det funkar inte så med cancer. Och det var ju det den här DN-artikeln tog upp. Att man kan inte bara bestämma sig för att bli frisk.
Nej.
Man behöver behandling. Man behöver hjälp från sjukvården.
Mm.
Ja, jag tror det är viktigt att prata om det här.
Jag tror att det är jätteviktigt att medvetandegöra det här. Och ja. Att det kan bli fel när medierna skapar en bild av att du kan besegra din cancer om du bara bestämmer dig till exempel. För jag tror inte att personerna som uttalar sig kring det här, som är drabbade, menar så.
Exakt.
Utan att det här är ju såklart upp till var och en. Mm. Och man måste ju få skapa sin egen bild och mindset hur man ska hantera den här situationen.
Ja.
Men det kan ju skapa ett problem för de personer som befinner sig i en sådan situation där det inte är möjligt att bestämma sig. Mm. För det är inte möjligt för någon att bara bestämma sig. Så att det är viktigt att medvetandegöra det här och diskutera det.
Ja.
Och sen som sagt så är det såklart upp till varje person hur man vill hantera och prata kring sin cancer.
Precis. Ja, jag tycker ju mest det blir problematiskt när vi har såna tidningsrubriker och artiklar som det står han förlorade kampen i cancer eller hon valde livet och nu lever hon alltid frid och fröjd. Det är så mycket som missas i de här artiklarna och det vrids. Precis som du säger, de som uttalar sig om det här, jag tror inte heller att de menar jag bestämde mig, nu blev jag frisk. Mm. Det blev jag för att jag bestämde mig. Det tror jag inte att de menar och det var inte det jag menade med det. Mitt inlägg heller. Men just att jag tror att det är jätteviktigt att man tänker efter lite hur man skriver om det här och hur man faktiskt pratar om det här. För att det är så många som känner skuld i det här. Och det tycker jag är fruktansvärt. Mm.
Ja, det är ju fruktansvärt att det i sin tur skapar skuld och känslor kring misslyckanden hos den drabbade och närstående som inte orkar kämpa.
Nej.
Eller som inte kan besegra.
Precis. Ja, och vad är att kämpa? Alltså, först och främst, skuld. Det kan jag också känna. Så många gånger som jag känner skuld bara för att min tumör fortsätter att växa. Trots alla livsval jag har gjort och jag har bestämt mig och jag tränar och är sund.
Mm.
Det är inte det som avgör. Cancer är cancer och det behöver behandling.
Mm.
Det behöver vårdbehandling så att säga.
Mm.
Och det gör ju mig, jag får jättemycket skuld över det där. Sen försöker jag bara tänka bort det, men det är en sjukdom och det är så här livet ser ut.
Skulle det vara så att man bara kan bestämma sig genom sina livsval och sina livsstilsförändringar, då skulle min man leva, kan jag säga.
Ja,
för att han...
ingen hade varit sjuk. För att jag tror att alla väljer livet. Alla väljer livet.
Såklart.
Jag blir helt frustrerad när vi pratar om det här. Men det är så viktigt och jag tänker också på det här med att kämpa. Mm. Vad är det egentligen? Jag anser att kämpa, det är allt man gör. Även om man en dag känner att nej, jag orkar ingenting. Jag bara är i den här situationen. Man är fortfarande. Att kämpa behöver inte vara att man går ut och springer. Eller att man, det behöver inte vara något speciellt. Att kämpa kan vara att bara stå ut.
Mm. Jag tror att alla går in med den känslan att nu jäklar ska jag kämpa mot den här jäkla skitsjukdomen.
Mm.
För att det är ju på något sätt vår överlevnadsinstinkt som kliver in och tar över när man drabbas av någonting sånt här. Så att jag tror att ingen tänker på något annat sätt. Och det tankesättet kan nog hjälpa mycket. Att man tänker att jag ska fasiken kämpa.
Mm.
Jag tänker inte ge mig.
Mm.
Utan det mindsetet tror jag att det är svårt att ta sig igenom någonting så pass svårt som cancer. Men det blir fel när medierna skapar bilder av att vissa kan bestämma sig och vissa förlorar. Mm. För att det är inte så det går till.
Det är inte det handlar om.
Nej,
det är inte det som handlar avgör.
Precis.
Det är cancer och då spelar det ingen roll ibland hur mycket man bestämmer sig, hur mycket man kämpar. Och jag tänker ju på de här drabbade som hört av sig till mig och sagt att jag känner inte att jag kämpar.
Mm.
Alltså... Jag sitter i en maktlös situation. Jag orkar inte. Vadå kämpa? Men jag tänker att det är också någonstans att kämpa. Även om man kanske ser det som någon slags fysisk prestation.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det inte behöver vara det. Utan det kan vara bara vara att man har tagit sig igenom ytterligare en dag.
Mm,
utan att ha gjort någonting speciellt egentligen. Men du har tagit dig igenom det.
Så jävla starkt.
Du
har tagit igenom ytterligare en dag.
Ja.
Fan vad grymt.
Ja.
Absolut. Det är en jätteviktig bit att prata om. Och det är så viktigt att medvetande göra det här.
Mm.
För att det ska inte skapa skuld och misslyckande känslor kring det här. Det är fruktansvärt. Och det var en bra artikel.
Vi Jättebra.
Länkar den på vår Instagram.
Ja, det gör Instagram. Vi. Precis. Där slänger vi upp den.
Ja.
Och tack DN, säger jag, som lyfter den här frågan och att det blir lite debatt i det här. Det här är ju någonting vi verkligen känner att det här var bara så viktigt att ta upp.
Mm, absolut.
Vi måste tänka på det här, hur vi pratar. Mm. Alla i Sverige, alla i hela världen, kan vi inte bara sluta säga han eller hon förlorade kampen mot cancer? Vadå förlorade?
Mm.
Det bara gick inte helt enkelt. Nej. Kan vi inte sluta med det bara? Problemet blir ju, som du sa också, det här med media. Som, det är ju svårt där att få media att sluta med de här rubrikerna som verkligen säljer tidnings-X.
Mm.
Och det är ju jättesynd. Där vet jag inte om jag har någon direkt lösning på. För det är ju de som spär på ganska mycket hur man skriver. Mm. Obotlig cancer och förlorade och hit och dit.
Men därför är det viktigt att vi pratar om det och medvetande gör det. Så att vi kan
hitta nya att vi formuleringar.
Ser vad medierna skriver, men vi tänker ett extra varv.
Precis.
Att förstår att okej, det är inte så de menar.
Nej.
Och det är inte så jag ska ta till mig det här.
Exakt. Jag tror man måste lära sig att det får rinna av en på något vis. Men det kan vara otroligt svårt när man sitter i en sån här situation.
Nu har vi pratat om lite olika delar. Mm. Men det kändes skönt att få bena ut de här punkterna som vi har pratat om idag.
Mm. Bra att lyfta, tänker jag också, det här när man lever kanske med kronisk cancer. Ja. Eller cancer som man inte blir av med efter en insats, så att säga.
Ja, och jag tror också att många som också inte lever med obotlig cancer utan kanske går igenom behandlingar och kan känna igen sig i det här. Vi tänkte ju ha ett avsnitt där vi pratar sex och fertilitet.
Ja.
Och det är ju ett ämne som, ja, det ligger mig så varmt om hjärtat.
Mm, oss.
Ja,
oss varmt. Ja,
ja, jag vet inte säga det. Dig också. För att vi har ju diskuterat det här jättemycket.
Ja.
Och vi ska ta hit en expert / forskare / docent åt det hållet, någonting. Onkolog som kan det här, kring det här ämnet. Och vi ska ställa alla frågor som vi vill ha svar på och som jag vet många har stora frågetecken inför.
Och vi vill reda ut det här. Mm. Ge lite klartecken.
Ja, vi ska ta reda på alla svar kring det här.
Ja, det ska vi.
Ja, så att snälla, skriv till oss om ni har några frågor kring det här.
Det kan vara vad som helst, stora som små. Mm. Har ni själva något problem som ni skulle vilja ha svar på? Eller vad som helst. Mm. Vi tar emot dem med öppna armar.
Vad som helst. Så ska vi ta reda på svaret.
Ja.
Våran mail är cancersnacket@gmail.com. Så att med de orden så avslutar vi dagens avsnitt.
Det gör vi.
Mm.
Ni har lyssnat på Cancersnack. Tack så jättemycket.
Tack för att du har lyssnat.